Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är en av landets mest kända journalister. Under sin långa karriär har han flera gånger varit med och skrivit svensk nutidshistoria. Men han är också författare och böcker som Ondskan, romanserien om Carl Hamilton och Arne Magnusson samt den senaste, ännu pågående stora sviten om 1900-talet. Ja, alla de böckerna har även gjort honom till en av Sveriges bäst säljande författare genom alla tider. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Jan Guillou. Ja, det här är ju, programmet heter ju 60 minuter, vilket betyder att vi kommer att prata i 60 minuter.
Okej.
Och det är ju en typ av personporträtt, så att vi kommer röra oss fram och tillbaka i historien. Men det är inte bara nostalgi. Även om jag tycker att det är roligt i och med att jag tillhör en helt annan generation än vad du gör. Jag är väldigt intresserad av svensk inrikeshistoria. Mm. Och du är en klar del av den.
Ja.
Och det är intressant bara att få dina förstahandsuppgifter där. Utifrån mitt perspektiv som inte alls var med överhuvudtaget. Mm. Så jag tänkte att vi skulle börja i den tiden på ett sätt. Skulle du bara kunna berätta, vem var kamrat Oxenstierna? Medan den gula höstsolen skiner in genom de höga fönstren i Jan Guillous vackra paradvåning på Östermalm i Stockholm, så inleder vi vårt samtal med att prata om de mest radikala åren där på 1960-talet. Det var de olika vänsterfraktionerna som slogs sinsemellan. Det var arbetarvurmen och den antikapitalistiska retoriken. Det var Vietnam och internationell solidaritet. Och det var den djupa tron på att samhället skulle kunna förändras i grunden. De här tidiga åren finns också väl beskrivna i boken Ordets makt och vanmakt, mitt skrivande liv, självbiografin från år 2009. Här får vi inledningsvis följa en ung man som den äldre Guillou självironiskt kallar för litterärt geni. En person som vill skriva svåra romaner i franske Nobelpristagaren L'Eclésios anda. Men som snart överger de planerna för att istället hängivet ägna sig åt den granskande samhällsjournalistiken. Jag minns när jag första gången läste Jan Guillous självbiografi. Det var nutidshistoria, presshistoria, en grundkurs i journalistik samt livsberättelse om vartannat. IB-affären förstås, det stora avslöjandet, genombrottet som också dömde honom till fängelse för spioneri. Det var åren kring vänstertidningen Folket i Bild, Kulturfront. Det var Geijer-affären, det var 80-talet med tv-programmet Rekordmagasinet. Och det var övergången till romanförfattandet som ledde till sådana stora framgångar. Men efter att självbiografin färdigställdes har ett nytt stort kapitel skrivits i Jan Guillous liv. Han har kallat det för det sista han gör. Det är romansviten Det stora århundradet som inleddes med boken Brobyggarna. Berättelse som tar sitt avstamp i den stora förhoppningen om att civilisation och tekniska framsteg ska göra 1900-talet till fredens sekel. I en uppmärksammad SVT-dokumentär från 2011 fick vi följa tillblivelsen av den första boken som delvis är baserad på Jan Guillous egen släkthistoria. Vi kommer att sluta vårt långa samtal med att tala om just Brobyggarna. Men vi börjar som sagt i 60-talet, i ett möte som långt senare skulle inspirera Jan Guillou när han skapade sin Carl Hamilton. Det skedde antagligen under kårhusockupationen. lite som en satirteckning men ändå alldeles verklig. Jag så sammanfattade den här händelsen några av 68-rörelsens mest paradoxala sidor.
Ja, min historia är om hur jag ser en cartoon passande för Svenska Dagbladet. Alltså hur vi inte såg ut i vänstern. På gamla fotografier ser man att det är rätt vanliga människor. Men en del hade runda John Lennon-glasögon, skägg, utstående hår, jeans med hängslen och en så kallad murarskjorta för att undersöka att man var arbetare. Samt skor med stålhättor på som inte var till för att sparkas på den tiden utan för att anamma ett arbetarutseende. Jag ser en sån person framför mig hålla ett tal och vad han säger bryr jag mig inte om, för det har jag hört förut. Men jag är så fascinerad av den här kartonen. Men när han är klar, efter att då ha sträckt en späd klasskampsnäve mot skyn, så säger mötesordföranden: "Vi tackar kamrat Oxenstierna för det inlägget." Och jag ryser än idag när jag berättar det här, för att det är två ord. Det är bara två ord. Kamrat Oxenstierna, det är fantastiskt. Det är inte historiens vingslag, det är historiens örn som seglar genom rummet. Och jag tänkte att det där ska jag använda någon gång. Det är perfekt. Så Hamilton skulle egentligen ha hetat Oxenstierna. Kort studium av adelskalendern visar att det går nog inte. Det finns bara en handfull. Jag rådfrågade då en adlig jaktkamrat i Skåne om problemet, och han sa att ja, men jag tycker du ska ta Hamilton. Det är adelskalenderns Pettersson. Finns hur många som helst. Och då blev Oxenstierna förvandlad till Hamilton.
Kamrat Guillaume. Det är också en säregen klang.
Nej. Citoyen Guillaume. Skulle det heta på franska. Det låter fullkomligt rimligt.
Kallade ni varandra kamrat?
Ja, fast mer eller mindre på skämt. Kamrater, det är några här som inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt städningslistan. Och sen så var det inledningsordet på anförande. Kamrater, mötesdeltagare. Vi har samlats här idag för att manifestera vår avsky mot det folkmord som pågår i Indokina. Det tror jag inte vi skulle ha sagt, Indokina, i Vietnam. Så, men alltså det var inget tilltal kamrater emellan på det sättet.
I de här vänsterrörelserna som du var en sån tydlig del av, vad spelade det för roll att du var överklass?
Ja, det var ett ständigt närvarande problem. Därför att jag gjorde inte som många kamrater. Det vill säga, jag försökte inte maskera mig. Jag anlade inte ett annat språk. Jag skulle aldrig i livet ta på mig en så kallad murarskjorta eller arbetardojor eller någonting för att låtsas som jag hade en annan klassbakgrund än den jag hade. Och jag förlitade mig till Lenins analys i det här sammanhanget, att man måste skilja noga mellan klassbakgrund, för den kan man inte välja. Man kan ju inte välja sina föräldrar. Och klassståndpunkt, alltså vad man faktiskt har för politisk uppfattning. Men jag var rätt ensam om att envisas på den punkten. De flesta anpassade sig, försökte anpassa sig. Och jag märkte en sak som reporter på Folket i Bild när det gäller det där. Och det är klart att om jag kommer till strejkande arbetare vid en gruva och ska göra reportage, så fort jag öppnar käften så är det klart de hör vad jag är för en. Men genom att inte göra sig till så väckte jag deras respekt. Det var lättare för mig att göra intervjuer på min överklassvenska än vad det var för andra vänsterkamrater som försökte spela teater. Så det, alltså det var ett ständigt närvarande problem att inte kunna skryta som alla gjorde med. Alltså folk proletariserade sig inte bara i klädsel, utan de förskönade också sin bakgrund och menade sig vara arbetarklass utan att vara det.
Men hur många kamrat Oxenstierna fanns det? Det vill säga, hur många från den samhällsklassen var egentligen som drog runt med nya husgudar?
Inte särskilt många. Alltså kamrat Oxenstierna är rätt exklusivt. Jag vill nog påstå att det snarare rör sig om intellektuell medelklassbakgrund i den här vänstern, som ju ändå inte räknas som arbetare. Men mer renodlad överklass, det var väldigt ovanligt. Det är inte så att sådana man som heter Peter Kockum eller Ulf Adelsson skulle komma på tanken, eller Carl Bildt. Carl Bildt och jag har idag, skulle jag säga, ungefär samma uppfattning om Mellanöstern, inklusive Palestinafrågan. Men då vore ju det otänkbart. Han var naturhöger, och det var jag också. Alltså jag är född i ett sammanhang där man inte behövde diskutera politik överhuvudtaget, därför att alla var höger. Jag tror att jag är den enda i min släkt som alltså inte är höger livet ut. Och den borgerliga högern, den fanns inte särskilt ofta representerad i Vietnamsammanhang, utan det var medelklass, intellektuell medelklass, som var den typiska bakgrunden.
Och hur såg mötet då ut mellan den intellektuella medelklassen och, vad ska man säga, arbetarklassen? Jag tänker på, du har beskrivit en situation, jag tror att det är något möte med Folket i Bild, och Gudrun Schyman är där.
Ja.
Och det dyker upp några från det riktiga folket.
Ja.
Och vad händer då?
Jo, alltså det är ju en skulle ju vara en utmärkt filmscen. Folket i Bild Kulturfronts avdelning City Östermalm hade en sammanträdeslokal i Gamla stan nere i en källare, ganska ruffigt. Och där Folket i Bild Kulturfront var ju en frontrörelse, det vill säga folket skulle vara med, det var inte enbart en kommunistisk organisation. Men alltså, där i källaren så var det inte svårt att se att den kommer från MLK, den kommer från FK, själv är SKP-are och så vidare. En vacker kväll kommer det ner två tanter med handväskor och liten hatt. Alltså folket infinner sig i två exemplar. De är pensionerade, tror jag. Den ena var konsumbiträde eller konsumföreståndare, och den andra hade också ett typiskt arbetarklass. Jobb, och de sa att de tyckte så mycket om Gamla Folket i Bild, alltså sossetidningen. Och så nu ville de vara med. Då spänner Gudrun Schyman ögonen i dem och kräver att de ska redogöra för sin klassbakgrund. Och de förstår överhuvudtaget inte frågan. Men för att hjälpa dem till rätta då, så kräver Gudrun nu att vi alla ska redogöra i tur och ordning för vår klassbakgrund, så de får se hur vi gör. Jag tror att jag gjorde för egen del det där rätt kort, så att jag åberopade mig då på Lenin där, att min klassbakgrund får väl sägas vara borgerlig, men det är inte min klassståndpunkt. Ja, nästa. När det blir deras tur, tanterna, folket, så fattar de fortfarande inte vad var meningen med detta. Och de kom då förstås aldrig tillbaka. Så folket gick förbi där, men skrämdes bort av Gudrun Schyman, som sen, hon var då MLK-are, marxist-leninistiska kampförbundet, vilket får mig att skratta varje gång jag hör det säga att jag har aldrig varit kommunist.
Alltså, när man läser om den här tiden och alla olika fraktioner, och vissa hejar på Lenin och andra hejar på Lenin och Stalin, och vissa hejar bara på Stalin och vissa har Mao. Och ja, så finns det de trotskisterna då, som ingen verkar vilja ha att göra med.
Nej, trottarna var besvärliga.
De var svårast, eller hur?
Ja, de var de här rashästmarxisterna som kunde göra varje diskussion så pass invecklad. att man aldrig kom till något konkret beslut om när de här flygbladen ska delas ut. Stalinister var alltså vanligt, som man säger i efterhand. Anledningen till att jag själv var då maoist, inte den meningen att jag sprang omkring med några maomärken och sånt där. Jag tyckte att det var bra om Kina försökte förnya den socialistiska kampen på något sätt, så att man är inte stelnar i en sån här sovjetisk byråkrati. Men att jag såg med visst hopp på Kina berodde ju just på förhållandet i det stalinistiska Sovjetunionen. För det var ju alldeles klart att på den tiden, nu började den tanken återuppstå, att Ryssland ska anfalla oss, att det var den enda tänkbara fienden. Så de som först skulle åka in i koncentrationsläger i händelse av en sovjetisk ockupation, det var ju vi i vänstern. Det var ju inte Ulf Adelsohn och Carl Bildt som skulle hamna i några läger, utan det var vi. Så att hatet mot Sovjetunionen var dels en fråga om självbevarelsedrift, men också politiskt på det sättet att Sovjetunionen var och är fortfarande det största och starkaste argumentet mot varje form av socialistisk samhällsvision. Du vill alltså ha det som i Sovjetunionen. Det är det svåraste, det tyngsta och det jävligaste argumentet att hantera så fort man ska börja prata om rättvisa.
När slutade du vara maoist?
Jag blev utesluten ur SKP 1977 på frågan om proletariatets diktatur. Alltså, jag uppfattade proletariatets diktatur som en sorts liturgisk del av den socialistiska historien. Ungefär som den kristna trosbekännelsen är ju väldigt knäpp. Alltså vi tror på Jesus Kristus, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, på tredje dagen återuppstånden, återkommande sittande på sin faders högra sida, bla bla, återkommande för att döma levande och döda. Alltså, visst kan man vara kristen på något mer intellektuellt sätt än att tro på det här. Och ungefär så uppfattar jag dogmen om proletariatets diktatur, att det var en historisk dekoration. Men nej, sa kamraterna.
Och då blev du utesluten.
Och då blev jag utesluten för att jag vägrade att acceptera den tanken. Socialism skulle bara enligt min uppfattning kunna förenas med ett fritt partiväsende och alltså inte en partistat, och att den som förlorar makten överlämnar den till segraren. Men det åkte jag ut på, och det var ju lika så gott.
Det är ju intressant att du gör den där kopplingen till en kristen liturgi eller en trosbekännelse, för det är just så jag själv uppfattar den här rörelsen när jag tittar på den idag.
Ja.
Det verkar ju vara som att gudarna är på något sätt, det kanske är Lenin och Mao och lite Stalin då, och så behöver de en profet och det är kanske Jan Myrdal.
Mm.
Och så får man kuska runt här i den här liturgin. Och de som går djupast in i det och anammar det här som allra mest, de, i alla fall en del av dem, blir ju sen kristna när den här rörelsen ebbar ut.
Ja.
Göran Skytte är det bästa exemplet, ja, på det till exempel.
Greta Hofsted.
Just.
Jo, alltså de här dragen fanns ju. Men jag uppfattar inte det här som särskilt typiskt. De flesta kamraterna var ju vanliga förnuftiga människor, och vi hade en gemensam sak som var oerhört stark, som inte krävde, som vi och Tage Erlander och andra missuppfattade, att man måste vara kommunist. Ta 68, det årtal som man använder som nästan som sådär skämt, va? Du är en sån där 68. Ja, det är jag. Och nu ska jag tala om för dig varför jag är en 68. Om vi tar precis det årtalet, så är Grekland sedan ett år tillbaka en fascistisk militärdiktatur. Grekiska intellektuella flyktingar väller in i Sverige. Spanien har varit en fascistisk militärdiktatur sedan 30-talet. Portugal är en fascistisk militärdiktatur som bedriver 3 samtidiga krig i Afrika. Södra Afrika behärskas av apartheidsystemet. Israel håller på att förvandlas från en socialdemokratisk dröm av något slag till att faktiskt vara en ockupationsmakt. Över Indokina haglar napalmbomberna över oskyddade byar på landet. Och så säger överheten till oss att är man emot det här, då är man ju kommunist. Det var ju USA som räddade Europa från nazismen. Och då säger vi, okej gubbjävlar, då är vi kommunister. Och vandrar iväg i en lång politisk omväg som ju egentligen inte var nödvändig. Därför att ideologiskt sett räcker det faktiskt med att vara kristen för att vara emot folkmord. Man kan vara kristen och höger och vara emot napalmbombning av Vietnam. Eller militärdiktaturer. Men som världen var polariserad då i... Det här är bara 13 år efter Stalins död. Som världen var polariserad då så föreföll det nödvändigt att bli kommunist för att inta en hyggligt humanitär hållning som i dagens värld skulle framstå som ganska självklar för de flesta anständiga människor.
Men hade det inte varit lättare om ni hade blivit kristna allihopa? Och inte behövt blanda in...
När kristendom uppfattades då som nu som en högerrörelse. Alltså Ebba Busch Thor är ju inte annat än en amerikansk högerfundamentalist. Ganska lik den mest förskräckliga ideologiska rörelse som finns i västvärlden just nu. Så kristendomens anknytning till höger och konservatism skulle inte ha gjort det möjligt.
För mig var det länge en tv-serie som jag bara hört rykten om. Det sades att det var ett kontroversiellt tv-program om manlighet där Jan Guillou, Per Lorentzon och Leif GW Persson lagade mat, bjöd in gäster till sitt hus i skogen och var ute i vildmarken och jagade. Serien hade även gett upphov till böcker som Stora machoboken. Programmet hette Grabbarna på Fagerhult och plötsligt en dag hade ett av programmen dykt upp på SVT:s öppna arkiv.
Vad dricker vi till detta? Öl och nubbe, eller?
Ja, det är frågan. Vad vill du?
Ja, pilsner vill jag.
Pilsner upp. Det är synd.
En liten nubbe.
Ja. Det är synd att du inte dricker vin där, för att vi hade en direktör här förra gången och då fann jag en ursäkt att bjuda på bourgogne, naturligtvis för att jag själv vill ha det.
Vill du ha lite av de utmärkta rorörda lingorna då?
Ja. Gärna.
Det är en klassiker så här.
Annars så är det ju särskilt så att Jägarförbundet har för sig att det smygsups mycket här på Fagerhult. Vad de nu kan ha fått det. Mm.
Ett utdrag ur Grabbarna på Fagerhult där dåvarande försvarsminister Roine Carlsson var gäst. Jag såg hela programmet och blev förvånad, eller snarare förvirrad.
Vi gjorde 4 sådana program. Jag har gjort 100-tals samhällsprogram under 80-talet. Men om någon stoppar mig på tåget och säger du, jag minns ett jävla bra tv-program, så handlar det aldrig om de där storstilade samhällsprogrammen, utan det är ett av de 4 Grabbarna på Fagerhult som tyvärr lades ner blixtsnabbt därför att televisionen blev så rädda över den kritik de utsattes för. Jägarförbundet blev tokiga och serieradio nämndes anmälde oss och sånt där. Hade inte Sveriges Television varit så rädda hade man väl suttit där i åratal och gjort det där programmet, antar jag. Men nu blev det bara 4.
Men det intressanta är att när jag ser det så tycker inte jag att ni är så, vad ska man säga, manliga, utan ni är lite mer mjukisar faktiskt.
Ja, vi är inga manschauvinistiska svin alls. Ett av programmen har vi med unga kvinnliga jaktmotståndare och tar dem på fullständigt allvar när vi diskuterar med dem. Leif kunde naturligtvis hitta de snyggaste kvinnliga poliserna när du skulle ha kvinnliga poliser med i programmet. Nej, alltså... Jag har ju aldrig hela mitt liv varit liksom antifeminist eller så. Jag är ju uppfostrad av Susanne Osten och Margareta Garpe på Sommarkollektiv i Södermanland. Och då förstår du väl hur man blir av det.
Men varför var det så viktigt ändå att framställa er? Jag menar, ni gav ändå ut en bok som heter Stora machoboken. Varför var det så viktigt för er att profilera er på
Nej,
det här sättet?
Nej, alltså vi driver ju, hör du inte på titeln Stora machoboken? Och därefter Grabbarnas stora presentbok. Detta är ju skämt. Och de som idag gravallvarligt hänvisar till de här boktitlarna som någon sorts politisk bevisföring är inte särskilt hedliga. Det hörs ju lång väg att detta är skämt. Det är kul, det är en drift med manlighet och sånt där. Som inte var lika lätt att genomföra när man var betydligt yngre och så möjligen på sig själv med större allvar. Idag har jag ju väldigt lätt att skoja med manlighet, men jag har nu fyllt 70.
Hur manlig är du?
Ja, alltså jag har ju traditionella manliga intressen, om det nu är det som man först stirrar sig blind på. Jag ser inte ut som en intellektuell, och jag är intresserad. Jag har bestigit berg och jag har ridit i Sibirien och jagat på den afrikanska savannen. Allt det där som man gärna förknippar med manlighet, och det är ju sant, detta är typiskt manliga intressen. Men jag är själv helt övertygad om att traditionella manliga intressen är kul. Jag gillar att rida i Sibirien och vandra på savannen. Men därav följer inte automatiskt att jag ska hem och piska små kvinnor och barn efter det. Ett tag så fanns det ju en mansrörelse som... vad är detta 70-tal antagligen, sen 70-tal, som skulle bekämpa de här yttre manliga beteendena. Så de klädde sig i mjukisbyxor och försökte förändra rösten och ville gå med bebisarna hängande i såna här påsar på framsidan och göra sig kvinnliga, som man på det sättet alltså till det yttre kvinnliga. Alltså, som om mjukisbyxorna på något sätt skulle förändra ens inre. De drev jag också med. Men det var inte för att jag var emot jämställdhet, utan för att jag tyckte att de var sånt perfekt offer för satirisk kritik.
Hur förändrar man sitt inre då? Sitt manliga inre, och gör det mer kvinnligt?
Genom politiska diskussioner med personer som kan lära någonting om livet, och den möjligheten erbjöds rikligen i den här intellektuella vänsterrörelsen. För det fanns ju, när man kommer till ett sånt vänsteruppvaknande, vilket för mig är som en liknande känsla skulle jag tro, som att plötsligt erkänna att man är homosexuell, någonting som man aldrig någonsin har tänkt sig att man skulle vara. Alltså jag var ju naturhöger. Och nu ska jag bli vänster, därför att något annat är inte möjligt att kombinera med någon sorts intellektuell hederlighet i förhållande till hur jag ser på världen. Hur svårt var inte det? Och märkligt, men som ändå ofrånkomligt. Och då är vi där igen, att de yttre formerna, klassbakgrund, klädsel, val av skor, är viktigt. Det där ser man med samma på den här tiden vem som är som jag och vem som kommer från medelklassen. Val av skor och sättet man putsar sina, en gentleman putsar sina skor själv. Och den typen av vanor är ju inte osocialistiska på något sätt. Men i vår föreställningsvärld så är ju dessa yttre ting så viktiga. Det är därför somliga kamrater klädde ut sig till arbetare och försökte förändra sitt språk. Jag trodde att om man la till fler svordomar i sitt vardagsspråk så blev man mera proletär. Och det är ju inte sant.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Jan Geo. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Jag spelar ingen mansroll, jag är man. Jag är född sån. Det är med könsidentiteten som med klassbakgrunden. Man kan inte välja sina föräldrar. Men jag är för halva makten och hela lönen.
Känner du fortfarande samma glädje i jakten idag som förut?
Nej, alltså det är ju en sorts narkomansituation där, att det som var stora upplevelser för 25 år sedan, att smyga på rådjur, är inte det nu, utan jag söker mig till först Sibirien i 10 år som ett oändligt äventyr. Oändligt äventyr. Man kan gömma Texas i Sibirien. Och det är hårda villkor på ett sätt som var kul tills jag närmade mig 60 år. Då blev jag för gammal. För fysiskt svag och riskerade livet om jag fortsatte där. Med tvekan gav jag mig då in i Afrika och blev fast där. Och har sedan trappat upp olika mål alltså. Man börjar öva sig på bufflar och sen ska man ha en större buffel. Och sen nu är det så att det finns 9 olika antiloper med spiralhorn, spiralformade horn i Afrika. De finns i olika delar av kontinenten. Och då gäller det så att söka upp dem, de ena efter den andra. Vilket innebär att man ena resan kan befinnas in i regnskogen i Kamerun. Och nästa stund uppe de etiopiska bergen. Eller ute i öknen i Namibia. Det är då inte bara jakten på djur och ett sorts fjärilsamlande i större proportioner, utan det är också privilegiet att se all denna natur. Och vad som är viktigast vet jag inte längre.
Vad har du lärt dig genom att döda djur? Vad har du lärt dig om din egen dödlighet?
Att den är inte så mycket märkvärdigare. dör jag ute på savannen ensam så blir jag ju uppäten ganska fort. Och försvinner och ingår i kretsloppet. Dör jag i civilisationen så kommer jag i alla fall att ingå i kretsloppet fast på ett mer hygieniskt sätt.
Hur vill du det?
Inte på långvården. Det ska jag undvika.
Vad är skillnaden mellan att, om man säger så här, jag har aldrig skjutit något djur. Jag har heller aldrig slagit en annan människa. Jag är en snäll typ. Jag är en snäll typ. Ja. Men jag hade också en väldigt privilegierad snäll uppväxt. Mm. Jag behövde inte ta till det. Mm. Det var ingen som slog mig och det var ingen som jag behövde slå. Jag vet inte hur det hade varit om jag hade hamnat i sådana situationer. Då kanske mitt liv hade varit annorlunda.
Då hade ditt liv varit annorlunda.
Men i ditt liv behövdes du slåss som väldigt ung.
Ja, jo, hela min ungdom präglades av våld och smärta. Men det ledde till slut till att jag också såg på våldet mer rationellt och inte särskilt känslomässigt. Och det var ju bra att kunna anlägga ett sånt förhållningssätt. Därför att när jag slutar på Solbacka efter 2 år som har då präglats av dagligt våld. Och vet att nu kommer jag att börja gymnasiet i Stockholm. Där ingen vet vem jag är. Och de här vita karaktäristiska ärren på knogarna, man får det efter andra människors tänder nämligen, de kommer att ha läkt efter sommarlovet. Och så går jag in på toaletten på tåget och kammar ner Elvisvågen. Och tänker aldrig mera våld. Därför att det kommer inte att behövas. Och i stort sett, med några delvis komiska undantag, men i stort sett så kunde jag leva vidare enligt det kredot.
Vad är likheten och skillnaden mellan att skjuta ett djur och slå en annan människa så hårt man kan?
Att om man slår en annan människa så är det förenat med oerhört mycket aggression. Det är ett känslomässigt är det aggression och hat som är de starkaste medlen i våld mellan människor. Som i vissa sportsammanhang försöker man kontrollera det där. En boxare kan ju inte vara rasande. då gör han bort sig. Utan boxaren måste förhålla sig rationellt till våldet, men inte slagskämpen som slås i raseri. Och att döda ett djur är en helt annan sak i intellektuellt och känslomässigt avseende. Det är aggressionsfritt. Utom i något utomordentligt ovanligt undantagsfall då. Det var en duvhök som åt upp vår halvtama hare. Och för en gångs skull, enda gången i livet förhoppningsvis, så hämnades jag på ett djur. Och dödade duvhöken, jätteförbjudet men nu preskriberat, i aggression. Men alltså detta är på intet sätt typiskt. Det är ett mycket speciellt undantag.
Men hur kan jakten vara helt aggressionsfri? Jag tänker att det... Alltså, förstå mig rätt här. Jag har inget problem med jakt. Mm. Jag tänker att om man är... Jag förstår varför man är vegetarian. Det respekterar jag fullt ut. Men om man inte är vegetarian utan äter kött. Mm. Jag äter kött. Mm. Då tycker jag att... All right.
Viltkött är ju då dessutom att rekommendera eftersom dessa djur inte har vuxit upp i slaveri.
Ja. Så att jag förstår den hållningen. Men jag tänker om jag skulle skjuta... Tänk om jag skulle skjuta ett lejon. Alltså för mig skulle det vara en jag ser det som en sublimering av en aggression. Något djuriskt i mig som behöver komma ut, som behöver kanske gestaltas på något sätt. Jag kan inte vara helt fel ute här.
Jo, du är helt fel ute, tror jag. Jag har bara skjutit ett lejon. Och för det fanns det rationella skäl. Det var ett människoätande lejon. Om jag på min sista resa mot förmodan skulle träffa på ännu ett människoätande lejon, så är det problemfritt att försöka döda det också. Men alltså lejonets mytiska historia i mänskligheten har åtminstone för mig spelat ut sin roll. Arn Magnusson har faktiskt ett lejon i sin vapensköld. Han till en folkungaätten. Det var ett stående lejon där. Och de visste ju ingenting om lejon eller hur de såg ut. Men de visste att lejonet är symbolen för manlig styrka. De har samma förhållningssätt till lejon som masajerna. Att den som dödar ett lejon är en sjuhelvetes karl. Lejonet står för mod, styrka och allting sånt där som man beundrar i historien. Och detta är bara en del av min mänskliga historia, men jag är inte längre där.
Men du har väl ett uppstoppat lejon?
Jag har ett uppstoppat lejon.
Inte det som har sitt lejon i vapenskölden?
Jo. Det är, får vi nog säga till.
Då måste det väl på något sätt ändå vara att du tar en del. Du tar del av den historiska, kulturella, mytiska laddningen som det finns i lejonet.
Detta är ett argument som är svårt att slingra sig från. Låt mig försöka ändå. Det är ett mycket ovanligt jaktminne att skjuta ett lejon. Om det är så att alla de rimliga krav som man kan ställa på den jakten har sammanfallit. Att det är ett ensamt gammalt lejon som kommer att dö inom ett eller två år till följd av möte med hyenor eller andra lejon. Samt ett lejon som nu försörjer sig på människor i stor utsträckning. Då kan man skjuta ett lejon. Att göra det, skjuta lejon i bur i Sydafrika som de amerikanska jaktturisterna gör förefaller mig i motsatt då som vedervärdigt. Men om jag nu har gjort det där, det sammanföll, så inte ska jag kasta bort det där lejonet, utan nu står det där bredvid skrivbordet som ett fantastiskt minne från Afrika. Det var i alla fall ett försök att slänga sig ur greppet där.
Absolut. Men om man säger så här då. Trots att du är en väldigt civiliserad person, så måste jag säga att någonting som jag uppfattar som drivkraften i ditt liv är ändå en ilska. Någon typ av aggression som måste ha...
Jo, men det gäller ju att lägga betsel på den där. Tillbaks till tågtoaletten 1960. Tåget från Stjärnhov på väg mot Gnästa där tjuvrökningsgränsen gick, vilket jag nu kan skita högaktningsfullt i. Jag ska börja ett nytt liv. Om jag hade fortsatt med våld nu, så bland annat beroende på att man, jag kom dit som 15-åring och åker därifrån som 17-åring. Det är också då 15 kilos skillnad. Och det är muskler. Om jag använder våld nu, så då blir det ju fängelse alltså. Det tar en ände med förskräckelse. Utan nu gäller det att skriva ihjäl dem, eller det tänkte jag inte då. Juridiken ska bli mitt våldsinstrument i fortsättningen. Jag ska lägga ner Solbacka, men det ska jag göra med hjälp av juridik. Därför det som pågår där är rimligtvis olagligt. Och då måste juridiken vara rätt instrument. Våld däremot skulle inte ha funkat ett smack.
Så att du tämjer den här kraften inom dig?
Ja.
Det är här en jungianske analytiken kommer in och pekar på lejonet och säger: det där var det du tämde där på toaletten för länge sedan. Och det här är symbolen för det.
Ja, men sen, det, så kan det mycket väl vara.
Vi börjar komma mot slutet här. Jag bara tänkte, jag såg att det här är ett sånt bra klipp, så jag måste ändå ta upp det. Det var ett tv-program från 1992. Jag vet inte ens om du kommer ihåg det här. Det var ett barnprogram. Det hette Snacks. Minns du det här?
Nej.
Överhuvudtaget?
Nej.
Du är med i ett barnprogram med ungdomar som ställer frågor till dig. och du sitter i en stor pappstol som ser ut som en tron. Och sen så avslutas allting att du tvingas spela något konstigt tidigt dataspel. Och det här sänds alltså när du står och prickar för dig osynliga saker som faller ner från himlen, och sen så står alla de här barnen och hurrar när du får poäng.
Det, alltså,
kommer du ihåg det här överhuvudtaget?
På intet sätt. Och historien låter ju fullständigt osannolik.
Jag
har ju så många konstiga historier om mig själv som jag då bara säger det är absolut inte, det är omöjligt och sådär.
Men det här är sant, och det ligger också på SVT:s öppet arkiv, så det kan alla gå in och titta på.
Ja.
Men det här sammanhanget är egentligen inte det viktiga, utan här finns ett litet, en kort session då ungdomarna får ställa 10 frågor till dig.
Ja.
Och av de här 10 frågorna så är, och du svarar väldigt snabbt, det är bara ja eller nej.
Mm.
En av de 10 frågorna 1992 är du lycklig? Och då svarar du väldigt snabbt nej. Vad skulle du svara på den frågan idag?
Alltså då, man utsätts då för ett diplomatiskt tryck. Jag vill inte svara på den frågan idag.
Varför inte?
Därför att det finns mycket starka och på många sätt rimliga krav i omgivningen som går ut på att man ska svara ja. Och antingen svarar man då ja för att man måste och ljuger. Eller också ser det ut som om man svarar ja för att man måste.
Vad händer om man svarar nej då?
Ja, det kunde jag tydligen göra när jag sa att det här var 92.
Mm.
Okej, det var det diplomatiska trycket var inte lika stort då. Men lycka är någonting som är förbundet med så många ting i privatlivet, i det materiella. Allt snack om att man inte blir lycklig med pengar är förstås sant, men det är en väldig skillnad att aldrig mer i livet behöva bekymras över elräkningen. Det är en väldig skillnad. Så det hjälper gott. Att lyckas i sitt arbete har betydelse. Att kunna fly från sig själv ut till den afrikanska savannen har en väldig betydelse. Men i den framåtrörelse som man som moralisk politisk varelse ständigt måste befinna sig i, så blir lycka lite för småborgerligt, som vi skulle ha sagt på den tiden. Jag ska skriva bra böcker om viktiga ting. Det är det viktigaste jag ska göra i livet.
Men du har väl nästan lyckats med allting du har tagit igen?
Ja, det beror på hur man ser på saken. Jag har ju,
i långa loppet i alla
fall. Jo. Alltså min kommersiella framgång som författare är obestridlig. Camilla Läckberg bör ligga sådär 7 miljoner exemplar efter i Sverige. Vilket jag har sagt i många intervjuer. Ingen journalist har någonsin publicerat en sån uppgift. Men så är det. Så att den kommersiella framgången är enorm. Jag vet inte hur sårad jag är av personliga skäl, men i litteraturvärlden räknas jag ju inte som en seriös författare. Delar av den psykologin känner jag igen från min ungdom när jag var litterär geni. Jag ville absolut inte bli en sån författare som hade många läsare, som Olle Hedberg, för att ta det mest kända exemplet från den tiden. Han var då föraktad av litteraturvärlden för han hade för många läsare. Och det fattade jag som 17-åring, att detta måste man undvika. Och fenomenet finns kvar idag. Vad det gäller akademin så har jag blivit, alltså den akademiska akademin, inte svenska akademin, så har jag varit inbjuden till handelshögskolor, teknisk. Samtliga fakulteter på de flesta stora universitet någon gång i livet. Det är bara en enda typ av fakultet som aldrig har kommit på tanken att bjuda in mig, och det är litteraturvetenskapliga institutionerna på våra universitet. Och jag är säker på att om jag såg en sån ung publik i ögonen och frågade, finns det någon här som tror att jag vet mer om litteratur än ni? Upp med en hand. Så skulle de bara hånle. Ingen skulle räcka upp en hand. De här starka konventionerna och reglerna som byggs upp för litteratur på de här institutionerna fascinerar mig och retar mig. De menar att psykologi är den grundvetenskap som alltid måste finnas i böcker. Förr var det juridik, dessförinnan teologi, och nu är det psykologi som måste vara med i böckerna. Och annars är det inte riktig litteratur. Och det måste vara obegripligt, och de har regler för hur man ska, vad man får skriva och inte får skriva, sånt där. Regler som jag kan utan och innan. Men alltså den här moderskapandet av litterära regler på universiteten tror jag är skadligt för litteraturen. Det begränsar litteraturen, det gör den rätt enhetlig. Varenda 17-åring vet idag, som jag visste, vad man får och inte får. Det är bara läsarna som är okunniga om den här saken.
Men är det så att du egentligen, du vill inte skriva böcker som L'Ecclésiot, men du vill faktiskt bli erkänd som ett litterärt geni?
Ja, nej, inte längre.
Vad är det då som skaver nu?
Ja, alltså det som skaver är att de har fel i sin rigida attityd när de lägger upp regler för hur litteratur ska se ut och skillnaden mellan god och ond. Alltså var och en kan skilja mellan en välskriven text och en stapplande text med grammatiska fel och sånt. Men om vi förutsätter att det där det är fixat redan, vilket det ju borde vara för de flesta yrkesförfattare, så träder ändå de här reglerna i funktion på ett väldigt begränsande sätt. Och jag tycker det dessutom är odemokratiskt i den meningen att jag har flera läsare än de andra kommersiella författarna, men jag skriver om mycket, mycket, mycket allvarliga ting hela tiden. Jag skriver inga polisromaner till exempel, inte sådär whodunit. Jag skriver inte böcker där det ideologiska innehållet går ut på att man ska vara mot pedofiler eller ryska maffian eller något sånt, utan har en helt annan ambitionsnivå när det gäller samhällslivet. Och det funkar. Det är fantastiskt att komma till det ena kvällsmötet efter det andra, Enköping igår, Sandviken i förra veckan, och möta flera hundra personer med hög genomsnittsålder, som det har blivit nu med de här senaste böckerna, och se hur intresserade de är, fascinerade de är, och vad de vill diskutera och fråga och sånt där. De har ingen aning om vad akademin anser om deras dåliga smak. Så det finns ett drag av odemokrati i det här rigida regelverket som unga litteraturstudenter snabbt anammar.
Nu har vi pratat länge här. Får jag ställa en sista fråga?
Ja.
Det här programmet görs ju för Expressen. Expressens kultursida. Vad kul att du ville vara med i Expressen. Du har ju bråkat så mycket med Expressen under alla år.
Vi har en vendetta som pågår sedan 80-talet. Det har delvis med privata skäl att göra. Men det innebär att när det kommer sommarvikarier till Expressen på ledarsidan eller kultursidan, så hoppar de genast fram med ett litet angrepp på mig, för att man vet att det är liksom, det här är Expressen. Och under någon period så sa jag, enough is enough, jag har aldrig mera med Expressen att göra. Och det där blev obekvämt både för dem och för mig. De måste fejka intervjuuttalanden, det är inte så roligt. Eller tar de någon annanstans ifrån eller sådär. De ville för död och pina aldrig gå med på att vi kan inte tala med den där mannen. Så då slöt vi fred. Det var när Otto Sjöberg var chef och Torbjörn Larsson var styrelseordförande eller något annat fint. Och då träffades vi och gjorde upp det där och sa att de skulle be om ursäkt. De ska göra en intervju. Och sen så är det business as usual, för det här är för obekvämt för båda parter. Ja, sen dess, herregud, KGB, 50 sidor KGB-avslöjanden. Mitt livs mardröm när det gäller vad som har publicerats av mig, och det är ändå mycket. Så den här vendettan kommer att pågå.
Jag tänker att det ändå passar dig. Då kan du dela upp kvällstidningsvärlden i onda och goda. Aftonbladet är de goda och Expressen
Nej,
är de onda.
Om det vore så enkelt. Mina senaste böcker har egentligen bara fått två riktigt taskiga recensioner. Både i Aftonbladet. De hämtade en sån där liten... en mycket ung litteraturstuderande från Svenska Dagbladet till Aftonbladet. Och det är ju listigt, för då är saken klar, va? Då blir det Kitty-böcker. De tog en Expressen-redaktör förra året, och då blev det ju att jag var sinnessjuk. Så om det vore så enkelt. Nej, Aftonbladets kultursida är de som hånar mig mest.
Men om någon skriver att dina böcker är kittyböcker, blir du ledsen då?
Nej, det är ju uppenbart idiotiskt. Jag blir förbannad. För att, vad ska läsarna tro? Och vad tror hon själv, som eller han som sätter den rubriken? Kommer Aftonbladets läsare att tro att, jaha, det här är typiska barnböcker som nu Gio kläcker ur sig igen. De skämmer ut mig, de skämmer ut sig själva, de skämmer ut journalistiken, det är liksom... Det finns flera skäl att bli förbannad på sånt.
Jag kom på en sista fråga här. Det finns så mycket som... I den här dokumentärfilmen som gjordes på SVT för några år sedan, så får man följa med dig på lanseringen av Brobyggarna.
Ja.
Och då började du gråta flera gånger när du ska berätta om din bok.
Mm.
Varför sker det?
Ja, det är ett starkt känslosvall. Alltså det... Jag lever mig in i, jag ser den här rektorn hålla det här vackra talet om 1900-talets enorma tekniska framsteg. Och nästan allt han säger är sant, vet ju jag som tillhör eftervärlden. Och så drar jag slutsatser att nu kommer den här tekniken att skapa en fredens värld. Sån här teknik kan naturligtvis inte kombineras med rent barbari som krig. Så under Tysklands ledning går nu världen in i fredens stora århundrade, 1900-talet, och då bryter jag samman. För att det är så vackert, och det är så sant, och det är så falskt på allt på en och samma gång.
Känner du samma sak nu när du berättar?
Ja, jag får tårar i ögonen när jag berättar det nu. Det var ett mycket vackert tal.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Jan Geo. Researcher var Hanna Engberg, och mejladress till oss det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter där hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Och musiken, det var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brennan Kinsella framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.